Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkomna till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er.
Samtidigt som det är värt att påpeka, hörni där hemma, det är att Donald Trump har ett starkt stöd. Här är vapnet en självklarhet och alla medborgare ska ha rätt att bära ett vapen.
Det här är ett återkommande problem. Vi har sagt det många gånger förr, det här är inte det sista exemplet på terrordåd.
Veckans gäst är Rolf Porseryd. Han har jobbat som utrikesreporter i över 40 år och utrikeskorrespondent i 17 år, både på Sveriges Radio, SVT och sedan 1990 på TV4. Rolf är en prisbelönad journalist som tagit emot flertalet utmärkelser. Större delen av hans karriär har han varit på resande fot, framförallt i Mellanöstern. Jag är nyfiken på Rolfs liv ute på fältet där han riskerat sitt eget liv för att förmedla situationer ute i världen och hur han när barnen var små lyckades hålla sig så närvarande fast han var långt borta ibland. Och när jag frågade honom vad han är nyfiken på innan vi pratades vid inför det här samtalet så svarade han: allt. Det är det som gör att du och jag har valt det jobb vi har. Och det är så sant. Välkommen Rolf Porseryd.
Tack så då.
Fantastiskt fint att du har tagit dig tid att komma hit. Du har haft en ganska intensiv vecka kan man säga.
Ja, mer än jag hade räknat med, nästan inte dygnet runt men väldigt många timmar. Jag som ändå är under en lång nedtrappningsperiod i min karriär, men det blev en upptrappning nu kraftfullt.
Ja, verkligen. Det här USA-valet som verkligen drog ut på tiden och kanske så även kommer att göra ett tag framöver, även om Joe Biden nu är USAs president, så Trump vill ju inte riktigt erkänna det än.
Nej, och det kommer att dröja, ska vi säga det. Min förhoppning var ju att få avsluta lite grann igen min karriär med ytterligare ett amerikanskt val på plats. Men coronan kom emellan så att ledningen för TV4 ville inte att jag skulle åka, så att jag fick nöja mig med att vara i studion. Och det var ju på det sättet en ny erfarenhet, men också otroligt spännande, även om det inte blir lika mycket kött och blod. Vet du, där komma nära människor från båda sidor och komma ut i myllan i den amerikanska verkligheten. Det är så fantastiskt i de här 50 delstaterna som är så otroligt olika varandra. Och där folk tänker så ohyggligt olika också, står så långt ifrån varandra politiskt och inte förstår varandra. Och det har vi ju sett i den här allt mer polariserade valrörelsen med två sidor som är ljusår snart ifrån varandra.
Ja, för du har ju, jag tänkte faktiskt på det just när du sa det, att du har ju alltid velat varit ute på fältet. Alltså det kliar lite fingrarna att få åka ut.
Ja, så har det varit verkligen.
Och den här gången fick du inte?
Nej, den här gången fick jag inte. På ett sätt. Samtidigt, jag har varit ute mycket i svåra omständigheter med krig och kriser och elände och människors lidanden som har varit otroligt spännande men också väldigt farligt, som man har fått göra riskbedömningar. Men då har jag oftast inte tvekat att jag vill göra det på olika sätt. Den här gången innan företagsledningen så att säga tog beslutet att jag inte skulle åka på grund av pandemin och ålder så att säga, då även om jag i övrigt är helt frisk, så kände jag själv att det kanske var bra att de bestämde. För jag tvekade en aning själv. Dels vad jag skulle kunna göra, hur nära man kunde komma folk och vilken typ av reportage man skulle kunna göra. Men sen städer som är nedsläckta, att livet i kring är så begränsat, Så det kanske var lika bra att jag hamnade hemma, men svaret på det får man aldrig. Nu är jag, har jag varit hemma, och det har varit en fantastiskt bra erfarenhet, och det har varit så mycket spänning och kompetens på TV4 tycker jag då, som har varit så härligt att vara med om och vara en kugg i det hjulet.
Ja, det har varit fantastiskt faktiskt då att följa, och lite grann det här när man ändå nu sitter hemma så pass mycket på grund av pandemin, så har det varit en, jag vet inte om jag kan säga underhållning, men ibland har det faktiskt känts som det, för att det har varit en spänning och det är mycket kunskap och otroligt väl genomfört, så att man inte vill missa någonting.
Nej, vi har ju lyckats bra där verkligen med både koreografi och scenografi, medverkan med kompetens och enormt fin substans tycker jag, och tempo, färger, tilltal, allt det här som gör sändningar attraktivt. Och sen kanske också det här lite grann som du var inne på tidigare, att när man, många är av olika skäl hemma av pandemiskäl, att det här är då ett sätt att följa. Så många vänner, bekanta och halvbekanta, som säger att jag har suttit klistrad och lyssnat och tittat på det här hela veckan och kan inte bärgas och vänta på ett resultat. Och det kanske säger någonting, men att just pandemin har bidragit till det.
Mm. Ja, nej, vi kommer tillbaka till USA-valet lite längre fram, tänkte jag. Men jag vill först också prata lite grann om din karriär. Den har ju varit lång och innehållsrik och väldigt viktig, inte bara för dig utan även för oss här hemma, med det yrket som du har som korrespondent och utrikesreporter. Varför blev det journalistik för dig från början?
Ja, det är egentligen en bra fråga, men i familjen hemma, jag har två storbröder, min äldsta brorsa, han var alltid intresserad av att skriva och pappa var intresserad av att skriva, och det var alltid diskussioner kring samhällsfrågor hemma från barnsben, och nyfikenheten har funnits där, så att det har gjort att det blev lite naturligt. Jag har en rolig historia där, när jag var kanske 15-16 års åldern så jobbade jag på en ICA-affär hemma några år där i gymnasiet, högstadiet gymnasiet. Och sedan 15 år efter så kom Gösta som ICA-butikens ägare och sa till mig: Rolf, kommer du ihåg, då hade jag kommit hem från mitt första år på Sveriges Radio som korrespondent i Sydamerika, men det var 78-79. Kommer du ihåg vad du sa till mig att du skulle bli när du var klar och färdig? Nej, jag hade ingen aning om det. Ja, du skulle bli utrikeskorrespondent i Sydamerika, hade jag sagt, och det hade jag själv glömt och hade ingen aning om. Det är lite märkligt, för att jag var ju fortsatt intresserad men pluggade på universitetet och jobbade en hel del med alla möjliga saker, men var ju fortsatt intresserad av det här och hamnade så småningom, eller det tog inte så lång tid, när jag läste klart på universitetet så gick jag vidare till journalisthögskolan, och jag och Eva, min bänkgranne på JH, vi var de två som rektorn på JH journalisthögskolan var så stolt över, hur vi var akademiska journalister. Vi hade både en akademisk examen och journalistexamen, och det var inte så vanligt då. Jag vet inte hur det är nu, men...
Nej. Och då blev det ganska strax efter det, så blev det att du ändå riktade dig till utlandet och ville vara rapportera utifrån.
Jag hade börjat resa tidigare, framförallt latinska länderna, och var intresserad av Spanien, Portugal, och hade inte kommit till Sydamerika då riktigt än, men det var ju också det intressanta hur det var på den tiden. När man gick på journalisthögskolan, då fick man göra röstprov. Och lyckades man med röstprovet, då förväntades man att söka mot radio och tv. Jag hade fullt allvarligt ingen som helst tanke eller intresse av det ens. Jag ville bli en skrivande journalist på någon tidning. Jag kan åka till Arvika Nyheter, det gör ingenting, även om jag har varit född och uppvuxen i Stockholm. Men jag åker gärna ut i landet och lär mig den vägen och skriva mer och så. Men då blev ledningen så att nej, du har lyckats med röstprovet, så du bör söka en plats på radio eller tv.
Men det som är intressant då, för du sa just det här med att dels att radion blev så fantastiskt kul. Vad var det som överraskade dig kanske i det, att från att gå från skrivaret och vara väldigt inne på det till att faktiskt göra radio? På vilket sätt det, i berättandet?
Framförallt att det går fantastiskt väl att berätta med ljud, bilder i ljud på ett sätt som där människan, alltså den lyssnaren, själv kan föreställa sig och tolka det man beskriver på olika sätt. Va? Det, det blir en framtoning när ett levande radioreportage kommer ju så nära, både med lukt och på något vis smak och känslorna av vad det är, om det berättas på rätt sätt. För journalistiken handlar ju alltid om i grunden att kunna berätta en historia, och kan man göra det med hjälp av ljuden och känslorna, stämningarna, lite musik här och det som händer omkring en, så är det väldigt, väldigt svårt att slå. Om det inte är stora, ska vi säga, krig, katastrofer, sådana händelser, då är ju bilden överlägsen. Mm. Så enkelt är det.
Ja, det blir ju flera sinnen som går igång, som gör att man kan lära och ta in lättare. Men att det blev att du var intresserad av just de länderna från början, att du sa att du var intresserad av just de latin... Var det de du började?
Ja, jag började där. Och jag var på väg. Ja, vad det egentligen berodde på. Jag lärde mig lite spanska och tyckte att det var spännande. Spanien låg relativt nära. Vi hade fortfarande diktatorer kvar både i Spanien och Portugal. Det var kittland liksom för att möta den verkligheten. Jag reste där lite grann och blev ganska illa behandlad av Franco-regimens poliser några gånger. Och kände att,
vad hände då?
Nej, men mer att man blev bryskt behandlad. Man, en naiv pojk från Stockholm och Sverige som kommer ner där. Att man tar för sig lite ung och kaxig kanske. Va? Men det kan man inte göra när de här hårdföra männen kommer fram. Och man blir knuffad eller illa behandlad eller hotad. Eller, ja, det var inte så att jag slängde sig finkan eller så. Men ändå att bara, det var en attityd som var helt ny och besvärande helt enkelt på den tiden. Det är ju många år sedan, på 60-talet. Så att säga. Men ändå, det gjorde att det bidrog till mitt ökade intresse för... Hur kommer det här att förändras? Det har varit diktatur så länge i Spanien då, under Franco. Så att, och folk hade börjat resa dit samtidigt på semester. Och hur går det här ihop? Och där lite grann ökade intresset. Och sen så småningom på 70-talet kom ju Allende och diktaturen som tog över i Chile och sen Argentina. Och det var sånt som intresserade. Och i flera andra latinamerikanska länder också då, hur USA agerade i förhållande till de här länderna, där de var ofta amerikansk utrikespolitik, framförallt då delvis alltjämt, är ju alltså det som Europa och Sverige ser som, så att säga, en liberal utveckling i ett land, det är ju närmast ett kommunistiskt hot, ungefär som vi hör idag ifrån Donald Trumps väljare och Donald Trumps sida, att man påstår att Joe Biden är socialist, vilket jag menar, så det är helt absurt, så att säga. Han är ju långt ifrån det faktiskt, även om han är en demokrat, så att han vill ha ett ökad välfärd och så. Men det här gjorde att de här länderna blir man extra intresserad av, tyckte, eller jag blev det, och drogs dit och var då där ett år, och hade då sen tänkt mig att fortsätta och få en längre period i Sydamerika, men då ganska sent så började min ledning på Ekot att fråga mig, kan inte du, de behövde lösa ett personalproblem så att säga, vi vill hellre att du åker till Asien och släpper Latinamerika tills vidare. Och jag hade varit i Asien som sommarvikarie en sommar i 3 månader, och det är fantastiskt intressant och spännande det också. Till slut så blev det att vi styrde om och flyttade till Hongkong, och det var ju något helt annat än vad jag hade tänkt på. Kunskapen var sämre i Asien än min kunskap mot Latinamerika.
Men det är otroligt, alltså just när du berättar om de här sakerna, alltså de perioderna som du har fått vara med om och se förändringar i olika länder på så nära håll. Vad har det betytt för dig i ditt, både personligen, för det måste ju vara häftigt att bli berikad på så många sätt, men också jobbet framöver, att kunna se, för någonstans kan jag känna att, så här, varför väljer man att åka till de här krigsdrabbade länderna med stor risk för sitt eget liv och så vidare, men är det för att du har sett förändringar som du dras till de olika situationerna?
Ja, grunden är igen nyfikenheten, vad händer där borta, och någon måste beskriva vad som sker i de här förändringsskedena också, där det är ganska elakt och besvärligt och hotfullt och så, men det är återkommande faktiskt som man gör när det har varit som värst och folk undrar, sluta nu, eller alltså, nu har du fler liv än en katt och klarat det undan med livet i behåll, så att säga. Men det är ju att i allt det här eländet, om vi talar om den typen av bevakning i härdarna, i krigen, i fattiga länder, så någonstans där bakom hörnet så möter man anständigheten, den fina lilla familjen med några barn och några vuxna som putsar och håller snyggt och tvättar sina kläder och gör allt för att upprätthålla värdighet och gå vidare och tron på framtiden. Hur man alltså undrar, hur gör de, och de gör det, man tror nästan inte att det är möjligt. Och det, då får man en känsla av de upplevelserna och de mötena gör mig otroligt berikad och känner att wow, här finns det faktiskt hopp ändå, trots att det ser så mörkt ut i de här olika verkligheterna och där med så mycket förtryck och så mycket elände och fattigdom och då där människor behandlas så otroligt ovärdigt som inte vi förstår riktigt hur det går till och har gått till i många av de här länderna för en väldigt stor del av människorna som bor där.
Men hur klarar man, alltså, måste man vara speciellt rustad på som person för att hantera såna här typer av jobb? För att du får ju se väldigt, väldigt mycket och uppleva väldigt mycket som också är tufft, även om du ser den här lilla familjen runt hörnet som ger hopp. Man kan ju inte vara rädd när man åker ut och jobbar så här.
Jo, är man inte rädd, om vi börjar i den änden, så i de direkta krigshärdarna man åker in i, då är man ganska skärrad eller känner sig obehagligt till mod, skulle jag vilja säga, när man åker in. Men sen när man är inne och jobbar, då har man fullt fokus på jobbet och på något vis hänger man av sig det. Och sen när man kommer ut igen så andas man ut på ett sätt som så där, det gick bra den här gången också. Men jag tror att man måste bli rädd ibland, det blir man. Och ibland undrar man över varför man ger sig in i det när det är som mest hotfullt kanske. Men sen kanske man lär sig en del att bortse från fotografen när man är ute med tv. Han eller hon tittar genom en lins så att det blir någon slags raster. Jag tittar inte alls på sånt som då fångas på bild och går åt sidan eller går och tittar upp mot himlen eller vad du vill, va? Eller gör någonting annat. Jag har liksom intresse av att se det värsta, men däremot när man möter människor som vill berätta om hur det har varit, vad som har hänt med dem, vad som har hänt med familjen, då är det ju rätt svårt ibland att man blir otroligt tagen och rörd av det hela, va? Men så får man försöka hålla tillbaka. Ibland går man in direkt och hjälper också. Man måste se till att människor måste komma i skydd eller se till att han eller hon är på fel plats eller någonting sånt, va? Och hjälpa till. Men sen försöker man efter det ändå beskriva och berätta. Man vill ju skicka hem, så här ser det ut i den här delen av världen, i den här konflikten, i det här området, bakom de här stora orden som kanske finns från politiker eller från olika grupperingar, så att säga. Men det här är verkligheten för människor som ju människor känner igen sig i, och det kanske har varit mitt försök att spegla de stora skeendena i politiska eller andra genom mikrot, genom familjerna, genom människor som finns på marken, och då tror jag att det är lättare för folk som tittar och lyssnar att förstå vad som pågår där på ett annat sätt, även om det är kanske svårt att komma så nära den verklighet jämfört med våra, för att ibland är det extremt. Någon gång vet jag under Bosnienkriget som jag bevakade, eller Jugoslavienkrig som jag bevakade väldigt mycket, som var riktigt obehagligt och hotfullt och vi var illa ute flera gånger. Men vid något tillfälle när vi kom ut ifrån hårt krig i Sarajevo-trakten, tog oss igenom med bepansrad bil och det sköts omkring. Alltså, ja, krigssituationer helt enkelt. Åkte snabbt ner till kusten och sedan morgonen efter så just det här tillfället jag minns speciellt, var en juni lördag morgon, och landade på Arlanda och åkte in till stan mitt inne i Stockholm där jag bor. Så var det totalt olika världar. Då var det tyst, stilla, fredligt, varmt, solen sken, 20 grader varmt. 2 timmars resa bort pågick detta helvete för människor som det var där, va? Och det blir väldigt märkligt i huvudet hur man ska hantera det där. Och det tror jag aldrig, eller det är svårt för människor att förstå. Och det gör också det att man, med all respekt, att man ibland undrar, varför typ av problem har vi egentligen i den här delen av världen? Där vi ju tycker jag, har det ganska bra. Det är inte så många länder som har det så relativt sett bra som vi har det på bred front. Där relativt många är med, inte alla, men jämfört med så stor del av världen.
Jag var ju faktiskt också ner då där med forna Jugoslavien precis i slutet med ett program som heter Uppdraget som jag gjorde, så åkte vi ner med 7 ambulanser till ett flyktingläger. Och då fick vi åka runt och så åkte vi genom en liten by och så skulle vi filma lite, och det var ju kul och hål överallt och kläder hängde i träden. Och sen så började de skrika några lite längre bort, så han, chauffören, säger bara lägger ner på golvet. Och när jag lägger mig ner på golvet och tänker, vad är jag håller på med? Mm. Vad är det jag utsätter mig för? Och sen kom man till det där flyktingläget när man såg det här föräldralösa barnet som hade förlorat båda sina föräldrar. Och när jag kom hem sen, nu var ju inte jag van vid den här typen av upplevelser. Jag har alltid burit med mig det sen dess. Men jag hade ju så fruktansvärt ont i huvudet några dagar när jag kom hem. Och fick då TV4 erbjuder då hjälp att jag kunde få bara prata av mig och vad jag hade sett. Har du behövt så här bearbeta tankar ibland när du har varit på vissa drabbade områden där det har varit mycket, och när du kommer hem och så är en helt annan värld där hemma?
När man, på den tiden när jag jobbade på radion och var ute i världen, då var man ofta ensam, helt ensam, och då kändes det som att man behöver direkt på samma dag, kvällen när man är klar, man ska kanske äta innan man går och lägger sig eller ta en promenad, man gör. Jag skulle vilja mera fördjupa eller samtala med någon som har liknande erfarenhet, har varit med helt enkelt. Så det kunde vara besvärligare. Med tv, när man, vi har ju alltid rest minst två, eller oftast, det är ju oftast två. Och då, om det i synnerhet om en egen generation, flera av dem som jag rest med mycket i här där har ju varit, är bra personer och mogna och stabila personer. Så det blir någon slags viktig bearbetning efter när man varit illa ute så att säga, och blivit hamnat i skottgluggen eller man varit nära och det händer saker hela tiden. Så att då och sedan i samband med då den mest tragiska av alla händelserna efter Afghanistan, när min kära kollega och vän Ulf Strömberg dödades i det 19 år sedan.
2001 va?
Ja, just det. I november. Det är snart 19 år sedan.
Och vi börjar med uppgifterna om att TV4s fotograf Ulf Strömberg dödades vid ett rånöverfall i Talokan i norra Afghanistan igår kväll. Sven Irving är nyhetschef på TV4.
Den information jag har fått när jag har talat med Rolf på telefon tidigare här under natten, så blev först Aftonbladets utsända rånare på sitt rum utsatta för våldsamma hot, men ingen som öppnade eld mot dem. Sen gick de över i det rum som TV4 disponerade, bankade på dörren, Ulf öppnade och blev nedskjuten direkt han öppnade dörren.
Men för de som inte minns vad som hände där 2001, vad var det som hände när...
Vi hade åkt in ifrån Tadjikistan, Ulf och jag tillsammans med andra journalister. En del kom söderifrån, ifrån Pakistan, och gick in den vägen. Och vi kom norrifrån, ifrån Tadjikistan, och åkte över gränsfloden under dramatiska förhållanden. Vi fick med hästtransporter över högt vatten och jeeparna fastnade. Och vi tog oss igenom öken och så småningom fram till den stad som hette Talokan, som just... talibanerna hade givit upp bara ett par dagar innan och förflyttat sig kanske 5, 7, 10 mil, jag vågar inte säga, men ett antal mil västerut till Kunduz, som var den sista platsen som talibanerna höll då, och striderna var hårda strider som pågick. Och i Talokan så hade man gett amnesti till alla talibaner, vad som krävdes att man lämnade in sina vapen och sa jag har bytt sida så att säga, och vi var där. Det var ett relativt stort, en halvstor grupp journalister, internationella journalister som fanns där, och då åkte vi därifrån mot fronten och rapporterade om det här. Och vi bodde på ett litet gästhus där som var rekommenderat av en av EBU, den Europeiska Radio- och TV-unionens medarbetare, som sa att här är bra, där funkar det. Det var relativt höga murar runt omkring och det fanns några rum där, och Aftonbladets medarbetare Bosse Lidén och Martin Ahl bodde i rummet intill oss. Och vi var där, så var det ytterligare någon som bodde i ett tredje rum. Och sedan på en av nätterna, vi hade varit ute och gjort en del jobb, men började känna att det var inte helt, kändes inte helt tryggt så att säga i omgivningarna där, så att vi hade bestämt oss för att vi skulle åka dagen efter. Och sen på natten så stormade de in över, kom in med stora stegar över de där höga murarna och gick först in till Bosse som satt och skrev för Aftonbladet. Martin låg och sov som fotade, och sen hade de också en lokal tolk med sig. Och han satt och åt, för det var ramadan, satt han åt på natten eller sent på kvällen. Och de hade k-pistar och stora machetes med sig in och pekade på Bosse och Martin och skulle med ut. Och Martin vaknade upp och han satt där och den här tolken förklarade för dem att det här är våra vänner, de vill inget ont, de har familjer hemma, de rapporterar och berättar vad som händer. Och han var igång och pratade så mycket han kunde för deras sak. Sen pekade han på Martin, du ska med ut nu, vi kommer göra slut på dig. Och Martin fick, han berättade för det, så Martin berättade för oss efter sen att han sa att han gjorde sig beredd för sin sista strid, så att säga, va? Även om han inte hade några vapen, men tolken fortsatte, och sedan så gick de vidare till nästa dörr där vi, och vår dörr, där knackade de på. Det fick vi höra efteråt ganska mycket innan vi vaknade, eller Ulf vaknade först och gick, och vi satt oss upp och Ulf gick upp och öppnade och jag satt mig upp. Det var ett fönster, vi hade en satellittelefon utanför, hade kontakt med Sverige regelbundet. När dörren öppnades så small ett skott där och ett skott som träffade Ulf här uppe på mellan hjärtat och axeln, och ett skott som gick över mitt huvud, och Ulf vändes mot mig: Rolf, jag dör, jag klarar inte det går inte. Och sen försvann de stal en del grejer, de sa att vi är inte här för att stjäla någonting, vi är ute för att ta livet av er otrogna, att vi var inte rätt sorter, att inte vi var sanna muslimer, vi var inte muslimer överhuvudtaget. Då kom Bosse in, vi ringde Bosses fru och Martin och hjälpte till, vi hade gått sjukvårdsutbildning, gjorde vad vi kunde, och Ulf tuppade av först, och vi ringde också Bosses fru som är kirurg i Helsingborg, så att men vi hade gjort allting rätt vad vi kunde göra, så att säga. Och fick igång honom en stund, och han sa, vad gör ont? Och sen berättade att det var besvärligt, och sen skrattade lite grann. Men sen märkte vi att han började tappa så att säga kraften igen, och blod, vi såg hur mycket blod det rann, så att, och vi försökte då springa ut och hämta en bil och åka ner till ett sjukhus som Afghanistankommittén för övrigt drev där i området. Ja, men det dröjde länge innan vi kom dit, och när vi så småningom kom en bil, och stoppade talibanerna oss igen där och tittade in oss. Men de tittade, jag var med i bilen då, så att jag var helt uppgiven och förkrossad, så att gör vad ni vill ungefär. Så, men de stängde dörren och vi åkte vidare och kom ner till sjukhuset där Ulf lades upp på en bår, och läkare kom in och rätt snabbt konstaterade att vi kan inte göra någonting. Han hade tappat för mycket blod. Och, så att han dog där då helt enkelt. Och otroligt tragiskt och förfärande. Och efteråt var det en Reuters medarbetare som var gift med en svensk kvinna som var fantastisk där. Jag var rätt knäckt, för att uttrycka det milt. Som spikade ihop en kista till Ulf. Och dagen efter så åkte vi, alla journalister som fanns där, i konvoj norrut igen mot Tadjikistan och lämnade stan. Innan dess så skulle polisen hålla något farsartat förhör med några utav oss. En utav de här EBU-killarna som hade rekommenderat det där gästhuset tog de in för förhör tillfället, men alltså vilka som var skyldiga inte skyldiga till det här, det kunde inte vi bedöma, utan sen åkte vi ut ur landet helt enkelt, och det var ju fasansfullt förstås.
Den resan är väl rätt lång också då?
Ja, den är lång och man hinner tänka på allt och alla. Man undrar vad man gjorde här och vad man kunde ha gjort bättre och sådär. Och vi kom hem och det var en fruktansvärd tragedi på jobbet för hans familj, framförallt förstås fru och barn, som jag hade träffat en hel del tidigare. Det var ju en begravning som var svårartad att genomleva på ett sätt, men så var det ju förstås. Och sen träffades vi några, Bosse och Martin och jag efter, och hade, förutom den psykologen jag gick till, så hade vi en del träffar när vi pratade igenom allting vad vi kunde ha gjort och försökte hitta vidare på något vis. Och sen gick det ju bara några år, parentetiskt, när jag satt på sommarstugan på midsommar och åt midsommarlunch, så ringde telefonen. Då var Martin skjuten i Mogadishu i Somalias huvudstad. Och döda, han dog direkt. Han var inbjuden av Shabab, de som ledde landet. De hade öppnat landet till för att journalister skulle få möjlighet att komma in och se hur de har det. Och han stod där och filmade och jobbade. Han jobbade ofta själv. Då gjorde han det då. Och så kom någon fram och sköt honom i ryggen så att han dog i stort sett på en gång. Och några par veckor senare så var det en ny begravning. Det var Bosse och jag kvar i Västerås den här gången, där hans familj, fru och två döttrar, bodde och bor. Som också var naturligtvis ohyggligt tragiskt. Och Bosse, parentetiskt, man blir vinklippt efter sådana här saker, va? Mer eller mindre, och det är svårt att få bort det. Och man påminns om det hela tiden. Bosse valde att lämna journalistiken mer eller mindre efter det, för att han tyckte att det var så förfärligt allting som hade hänt, och det har jag fullt förståelse för. Det var det ju. Man reagerar lite olika. Den händelsen som var i Kabul, där var ju Martin den som var tuffast, om man ska använda det ordet, som på ytan åtminstone syntes vara den som hade klarat av det där bäst trots allt, och agerade professionellt rakt av igenom. Sen var det hans tur att råka illa ut. Dessvärre. Och det kommer ju fortsätta ske, den här typen av jobb, om de ska göra så man inte ska lämna konflikter och oroshärdar i världen, så måste vi vara där. Ibland anklagas vi västerländska rika länder för att just i sådana sammanhang anlita lokala förmågor, lokala journalister, duktiga och så, men för att så att säga slippa göra jobbet själva, för att det är så farligt. Så att det där är en balansgång, och de flesta som råkar illa ut i oroshärdar och i farliga länder, det är ju trots allt lokala journalister som dödas i flest antal.
Ja, det är oftast de, det är inte ni.
Nej.
Men hur, efter en sån händelse som drabbade dig så nära och som var så oerhört nära också även att träffa dig, med tanke på att du hade en kula också som gick ovanför huvudet, vad får man drivkraften ifrån att fortsätta? Eller vad fick du?
Ja, nej, men då var det ju lite svårt. Ska man, som jag sa, vinklippt och ganska nedstämd och sorgsen i största allmänhet, vad är det som har hänt, det här får ju inte hända, och tänkte ändå jag måste försöka komma tillbaka. Så att jag gjorde ett första jobb i samband med Nobelfredsprisutdelningen i Oslo. Jag hade ganska nyligen, relativt nyligen, gjort en dokumentär och en intervju med Kofi Annans fru, och Kofi, hon var ju konstnär, eller är fortfarande i sig, för att hon är över livet. Så att, och då, vi råkade träffades då på flyg på Arlanda, kom från USA och jag kom från Stockholm då, men då fick jag lite kraft av det, och de pratade lite grann med dem, och så kunde jag intervjua Kofi Annan i Oslo då direkt efter vi kom fram där sen. Så att det kändes att det här gick ganska bra, fast det var motigt. Men sen antog jag utmaningen att åka tillbaka till Afghanistan ett år efter talibanernas fall. Det var ju i stort sett när vi var där, de föll ju i stort sett samtidigt när Ulf dödades. Och då bodde vi på Afghanistankommitténs gästhem där. Men det var väldigt besvärligt för mig. Jag såg ju en gnistrande, ondskefull taliban i varenda person. Vilket ju bara konstaterade att det var så att, och jag kunde inte sova på nätter. Jag somnade när solen gick upp på morgonen. Och ekorrarna som sprang på plåttaket förväxlade jag, eller inbillade jag mig det, nu kommer någon här och så där. Alltså att det var ganska besvärligt, så att säga. Och där fortsatte det, och sedan, men sen har jag varit tillbaka igen till Afghanistan några gånger med den svenska FN-trupperna, och vi skulle, Felix Lane och jag, skulle åka tillbaka några år senare. Det är nämligen Nils Horny, som också var en god vän. Vi bodde grannar i New York och pratade mycket och träffades en hel del. Inte nära vänner, men ändå träffades. Jag tror jag introducerade honom lite grann för radion, för att han var då, när han var i New York på den tiden, var han skrivande journalist, frilans. Och satt honom i kontakt med ekoredaktionen och nyhetsredaktionen, att han, ja, absolut klart ska börja vicka eller göra någonting där. Och sen vet vi att han kom dit, kom in och lyckades bra och blev Asien-korrespondent så småningom. Och då, inför det valet som skulle vara i Afghanistan, så skulle vi åka via Mazar-i-Sharif där den svenska bataljonen var, och sen ner till Kabul där vi visste att Nils fanns, och vi jobbade inte sida vid sida, med, på ett sätt konkurrenter men ändå gamla goda vänner och så, va? Men då var, det var dagen, vi skulle åka dagen eller två dagar efter Vasaloppet. Och det årets Vasalopp så smällde jag av full-blown hamstring. Så jag hamnade på sjukhuset och operation så småningom, och på kryckor. Så att jag fick ställa in den där resan. Och det var samma resa då några dagar senare som Nils blev mördad i Kabul, så att säga. Så att det hände mycket i obehagligheter och någon slags tur eller vad det är som gör att man inte är där.
Mm. Det är ju en enorm resa som du har varit ute på i världen, som nästan lite, alltså det är svårt nästan att greppa den. Men har du någonting som du har kvar, inte men från det, men just du sa att det är svårt att sova på nätterna, eller finns det någonting sånt där som du ibland fortfarande hajar till på, saker som, när man har levt så ute på fältet?
Ja, nummer ett efter Ulf där, då hade jag jättesvårt att sova på nätterna, lite mardrömmar och vaknade och var så dåligt. Annars sov jag väldigt bra. Och det levde för just när det har varit stressigt, och då jag kan ju nästan stå och sova när det är sova, och bara ta en nap då så kan jag jobba ett par timmar till. Så att det har varit ett, men då var det väldigt väldigt svårt efter den händelsen, och kom tillbaka, de lite mardrömmar och sådär, var kring hela händelserna i olika riktningar, som var rätt speciella, får man säga. Men sen med tiden har det väl ändå blivit betydligt bättre, kan man säga. Och så att sen det andra som det gäller, ja, det gäller väl delvis den händelsen, men det gäller med allmänt händelser, som det har varit mycket andra incidenter och halvkidnappningar och kidnappningar, vapen i mun och du vet, hotfullt som bara den. Men det är när man rör sig på stan här i Stockholm. Jag är sedan många år tillbaka, om jag går när det är mörkt ute, så går jag ju efter en stund, även om man har varit ute och haft kul, så att jag går åt sidan, inte vänder mig om och tittar bakåt och tittar, alltså ser mig runt hela tiden, att det inte händer någonting. Det kan väl tyckas knäppt, tycker en del, men jag gör det.
Men det sitter i sen tiden,
ja,
när du...
Ja, och när man varit ute på att det är bra att veta var man är och att det inte kan hända saker snabbt, så att säga. Och det är väl tråkigt att man ska börja tänka så på ett sätt, att det kan finnas hotfulla situationer här, men de finns väl här. Risken är säkerligen väldigt liten, men det är ändå ett beteende jag har.
Som du bär med dig från den tiden.
Ja, just.
Jag tänker också på din då familj, för att om man då tänker på all tid som du har varit borta, och så har du fyra barn. Jag har ju själv haft en mamma som har rest väldigt mycket, då inte i sådana oroliga länder, utan hon har ju mest varit ute och turnerade, men hon var väldigt bra på att ändå vara närvarande fast hon inte var hemma. Och när man har barn hemma och är mycket på resande fot, hade du någonting så här speciellt som du gjorde för att ändå hålla liksom den kontakten med barnen, så att de kände att du var där?
Ja, ett så köpte jag alltid med sig saker när man kom hem, som blev någon förlängning av det. Så när man reste ändå fanns någonting kvar på det. Men sen det andra, det här är ju länge sedan nu, men det var att jag läste in band, sagor på band som fanns där, va? Och det är ju ganska sött.
Oh,
jag vet, min äldsta dotter pratar om det där, att att det betydde mycket då när man kunde få lyssna på det på kvällen någon gång då och då. Även om det var varje dag, det vet jag inte hur mycket det var. Men det är klart att problemet är ju att man är borta mycket, så missar man någonting. Samtidigt som man sällan behöver ha tråkigt och gnetigt och det här nötandet varje dag. Så att det är väl på gott och ont, men samtidigt ska man ju... Man ska nog vara mer hemma än jag varit hemma som pappa. Så kan man
Nej,
säga.
Jag tror nog att så tänkte kanske mamma också, att man skulle nog vara mer hemma. Men samtidigt kan jag känna som barn till en förälder som har rest mycket, att hon var ju expert på att vara så otroligt närvarande när hon var hemma. Och jag kunde inte förstå hur mina kompisar kunde säga gnälla och tjata på sina föräldrar. För det hände ju aldrig, eftersom hon var ju inte där så ofta. Men idag så upplever jag att hon var jättemycket hemma. Fast det är ju inte så, utan hon var ju bara närvarande på ett sånt sätt som gjorde att det känns idag som att hon var fysiskt närvarande. Hon var ju närvarande hela tiden, men fysiskt närvarande också. Och det är ganska fint ändå, att för de föräldrar som inte har möjlighet, menar jag, det är inte alla föräldrar som har möjlighet att vara med sina barn varje dag.
Nej, men jag hade ju till exempel under, om vi tar Hongkong-åren, då hade jag yngsta dottern då, började i förskoleverk, alltså i skolan, men började väl vid 3-4 års åldern, ganska lite. Okej, jag reste mycket, väldigt mycket. Men då, valet var att vi hade inte kontor ute på stan med andra journalister, vilket delvis är en nackdel, måste man tillstå. Men den stora fördelen är att man är då, när man kommer från en resa, då är man hemma. Då är man hemma hela tiden tills man åker. Och då under något år där, när hon kom hem från, Tove kom hem från skolan med skolbussen klockan 12, då åt vi lunch några dagar då, inte vet jag, ett par dagar då och då, och som man ju nästan aldrig gör här i Sverige när man är hemma. Så att dels det tillförseln hade vi möjlighet när man är ledig att resa och ägna sig åt varandra, så att säga. Så att man, det blev en viss kompensation ändå för det hela. Det här är ju komplicerade frågor. Jag tror att olika barn uppfattar det på olika sätt.
Ja, så är det nog säkert också. Alltså, säkert i den egna syskonskaran så kan de ha upplevt det på helt olika sätt. Det enda vi kan känna är väl att vi ändå försökt göra vårt bästa för att vara där på det sättet vi kan.
Ja, och sen har man väl då kompenserat med att men vi åker dit. Mina barn, vi har ju liksom rest runt hela världen på ganska fina, så attraktiva ställen för de flesta, så att säga. Men de, pappa, kan inte vi åka till Kanarieöarna eller Kreta någon gång?
Göra så, som
ja,
de
just
andra.
Det, ja, just det. Så då gjorde vi det faktiskt en gång till Kreta, men det var ju trevligt också. Så att...
Du har ju jobbat extremt mycket och jag har läst någonstans 150% om man då ska ungefär säga. Det är inte 100% utan 150%. Har du haft tid för vila? Ibland sa du att du är hemma då i perioder där du kan vila och så. Men återigen, jag vet ju att, som du sa, Vasaloppet. Men du tränar rätt mycket när du är iväg också. Det har varit viktigt för dig.
Ja, det har jag alltid gjort. Dels när jag var yngre så var jag intresserad och spelade boll och var igång. Tennis och skidåkning och löptränade och så. Dels för att jag tyckte att jag trivdes med det, och sen under en lång period så måste jag göra det för att jag skulle må bra. Och sen känns det som att mer och mer med forskningsresultaten som kommer fram, ja, det är så enkelt att det är hemligheten mot att jag har klarat mig så bra, man ska, att jag mår så bra, att jag har stått emot press och stress och vad det är för någonting, och klarat av att sova lite och kan sova lätt och ha bra, tror jag. Och det är, nu blir det lite mindre förstås, men jag kom just nu från en tennisomgång på morgonkulan och man ger inte upp en enda boll.
Det är så fortfarande, va? Ja, vad härligt. Men det är just det att kunna ha det med sig också, för det är många som reser som inte säger, men det är så svårt att träna när man är ute och reser. Fast det tar jag med ett par gympadojor, det vill bara springa.
Exakt, det är hissen är till gymmet, eller i ännu bättre fall simbassängen om det är varmt och skönt, eller inomhus kan man göra det också.
Ja, och säkra ställen så kan man ta en promenad eller springa om man kan det. Så att det egentligen handlar väl om
Ja, det här, där det när du säger det också under Himmelska fridens story 89, det var mitt sista år i Hongkong, då var under en period när jag löptränade mycket, så att då när jag kom till Peking var det så fantastiskt, det var ofta ute, sprang någon mil eller ibland två i Peking från hotellet, och inte minst dels för att få motionera men också uppleva och se allting, men då började det hetta till också så att säga, då att man blev rekommenderad att kanske hålla sig inne. Det var faktiskt första gången som jag på allvar gick in i ett gym och började löpträna på löpband. Det var 89. Så att, och sen har jag blivit kvar, men det är mycket trevligare att löpträna.
Ja, man upptäcker väldigt mycket när man är ute utomlands. Ja. Nu får vi vänta med det ett tag med tanke på den här situationen som är. Ja. Sen var det, du har varit i USA i många, många år. Och nu tänker jag att vi ska komma tillbaka till det här speciella USA-valet. Du känner ju USA eftersom du har varit där, bott där i flera
år.
Åtta år. Och rest runt en hel del. Mm. Jag tänker på den här, liksom, den här retoriken som har varit under de här debatterna, eller framförallt, jag ska säga, retoriken som Donald Trump har använt. Hur ser du på den?
Ja, jag tycker att den är besvärlig, mycket besvärlig, framförallt för att den är så illa förankrad, om man ska uttrycka sig försiktigt, i verkligheten. Det är ett ständigt batteri av lögner. Jag ska inte säga att Joe Biden eller andra politiker, eller inte politiker i Sverige heller, bluffar och drar till och glömmer och lägger det till. Så, men här är det en systematisk batteri av lögner och osanningar som ju ofta är svårt. Om man inte är specialintresserad eller råkar känna till någonting, så vet man inte om det är sant eller inte. Kom du ihåg vad han sa om 3 miljoner... De 3 miljonerna röster som Hillary Clinton fick mer totalt sett 2016, det var falskt. Det skulle göras en stor utredning, man tillsatte en utredning. Men sen dog ju den för att det var sant att hon gjorde det. Han sa att det var den största åskådarmassa som han någonsin har varit utanför State Department. Målen i USA, i Washington, när han installerades. Men det var ju betydligt, betydligt mindre. Det var enkelt att visa med bilder över hela landskapet där. Och när vi stod precis bredvid där, det här är ju på ett sätt små saker, men när han höll sitt installationstal, det var så fantastiskt att titta ut över målen, över Washington, och solen skiner så fint. Det regnade.
Men det är det med att han är sådana påtagliga lögner. Ja. Att han står och säger att efter 4 november kommer ni inte höra om covid.
Nej.
Nej, men vänta nu.
Jag vet bättre än vetenskapsmännen.
Exakt.
Det här är slut till påsken, det här är slut då. Det här, vi har rundat coviden, sa jag nu alldeles i slutskedet av. Och då blev det fler och fler smittade. Så att jag vet inte hur man... Alltså där, Washington Post som har räknat antalet, har en sån här fact-finding-grupp på tidningen, har räknat till, jag vet inte om det är 25 eller 30 000, hur mycket som helst ständiga lögner. Och i debatterna räknade man också, både CNN och Washington Post och andra också. Och Biden kommer med en del felaktigheter också, det ska man inte glömma. Men de tror jag inte är, de är mera allmängiltiga, inte bra på något vis. Men det är inte systematiskt att man, vad man än säger, så är det någon osanning i det. Men det är det man, när man träffat med många republikaner som man påpekar det, och många av dem som har röstat på honom tycker inte om hans sätt att vara, uttrycka sig, att förhålla sig till olika saker, till kvinnor till exempel. Inte alls, men säger de tycker om hans politik. Och kanske är det lite grann vi har sett i valresultatet som det utkristalliseras nu. Nämligen presidenten bort. I kongressen där det är representanthus och senat. I kongressen, alltså det underhuset, representanthuset. Där trodde ju de flesta opinionsundersökningar tala för att demokraterna skulle stärka sin ställning. Det blev inte så. Tvärtom är det fler republikaner. Så den republikanska politiken där ute runt om i landet är kanske det folk då tycker om eller uppskattar. Men inte presidenten. Bort med presidenten, men behåll republikansk politik, om jag ska använda det.
Så man röstar nästan mer bort en president än till en president?
Jag skulle vilja säga det, att det här var en folkomröstning om Donald Trump. Och sen att han fick så många röster, det är intressant. Men jag tror att de rösterna var också väldigt mycket röster på republikansk politik. Ja,
Nej, för just den här med när man kommer till de här debatterna, så kan jag tycka ibland, istället för att Trump börjar som du säger, Biden sa också vissa lögner, men att man inte, det är inte två politiker som står och debatterar med varandra om vad de vill göra eller inte, utan det blir någon form av pajkastning, och då känns det mer som att då hakar Biden på och liksom börjar bli argumentera lite grann på ett sånt grovt sätt så som Trump gör. Att hade känslan är nästan, hade Trump fortsatt, så hade det blivit att ledarna nästan påverkas av honom och kör samma så retorik.
Så är det, men vad skulle du själv göra om jag öste över dig i en halvtimme eller två timmar? Till slut så skulle du inte orka, och skulle du avfärda mig på det ena eller andra sättet. Så att det, jag säger inte att det är bra, men jag tror att det är mänskligt att Biden till slut reagerade på det här sättet. Man dras in i den typen av retorik. Jag tänkte också på det med förre presidenten Barack Obama, som var ute och valtalade för Biden. Han var ju stentuff mot president Trump med ett antal tydliga exempel. Han har varit ganska återhållsam annars tidigare, och han överlämnade elegant till Trump när Donald Trump vann valet, och Michelle till Melania. Så det var en snygg överlämning, och han sa vi måste ge det här en chans. Till och med Bernie Sanders, den vänsterradikale demokratiska senatorn som också låg långt fram i mätningarna och förlorade mot Hillary Clinton så småningom, sa vi måste ge president Trump en chans. Sen höll inte det riktigt, va? Och nu, efter då Obama, när han har fortsatt, han tycker ju väldigt, Donald Trump tycker extremt illa om Barack Obama uppenbarligen. Du vet att det var han som drog igång ganska mycket den här birther-historien, det vill säga började tidigt med att tala om, långt innan Barack Obama var president, eller när han var på väg in i presidentskapet, att han borde inte få vara president, för han är inte född i USA.
Var det Trump det?
Ja, han var starkt bidragande. Den konspirationsteorin fanns lite tidigare, men han tog upp den igen och drev den sen in i valrörelsen då 2015 stenhårt, till han någonstans mumlade kanske, ja, det är kanske att han är ändå, va? Men på något vis har han inte övergivit det. Det är många som fortfarande är bland hans väljare som inte tror att Barack Obama är född i USA.
Men det är skrämmande hur sådana lögner kan sprida sig,
ja,
på det sättet.
Och det är så mycket. Det man hör det Donald Trump har sagt under de gångna veckorna bland hans anhängare ute runt om i landet, det är ett eko av vad han har sagt, så att säga. Och som inte har någon grund, som inte har någon bäring i verkligheten. Och det är ett problem. Och där kommer ju president Biden nu att få leva med. Han har en enormt svår tid framför sig.
Vad är den tuffaste för honom? För det som han var väldigt tydlig med var ju att nu lägger vi den typen av retorik bakom oss. Nu ska vi ena Amerika. Och vi ska prata om vad vi ska göra. Ja. För det är det någonstans jag kan känna ibland. Att jag vet inte vad ni vill. För att ni kastar bara skit på varandra. Ni pratar ingen politik nästan. Så att det är ju det han har påpekat att han vill. Men vad är den tuffaste uppgiften, skulle du säga, att Biden har framför sig nu?
Ja, nummer ett, den svåraste uppgiften, eller det avgörs nummer ett av i senaten då, som är i kongressen, övre kammaren, om jag ska använda det ordet. Där måste den som har majoritet där har ett väldigt starkt inflytande på politiken. Just nu, man trodde där också för övrigt att senaten skulle bli demokratisk. Det fanns mycket som tydde på det i opinionsundersökningar. Nu är det 48 eller 49, 49 blir nog till slut. Men det är 50 eller 100, alltså det är två senatorer från varje delstat. Jag ska inte gå in för detalj, men hur som helst, det är alldeles jämnt. Men två senatorer, senatorsval, blev inget resultat av, för att delstaten Georgias vallagar säger att man måste få 50% för att bli vald. Och blir man inte det, så blir det omval, nyval i den 5 januari i Georgia. Och båda de senatorer, ingen fick 50%. Så det avgörs. Är det så att republikanerna vinner en av de platserna, då har de majoritet med en röst. Blir det 50-50 om demokraterna tar båda, då är det vicepresidenten, alltså Kamala Harris, som kommer fälla avgörandet. Och då har demokraterna, så att säga, kontroll över senaten och representanthuset. Och då har president Biden betydligt större möjlighet att agera politiskt. Annars är risken utomordentligt stor, att det blir väldiga låsningar för att senaten säger nej, även om representanthuset säger ja, senaten säger sen nej och förslag från presidenten kommer inte att gå igenom. Det är stor risk för att han blir så att säga bakbunden, och då kan han använda det som kallas exekutiva order, så att han kan, vissa frågor kan man driva, och det i, normalt sett de senaste åren har det varit 200-300 sådana under en presidentperiod, så att säga. Men det blir en helt annan...
Det blir väldigt mycket tung...
Men ambitionen är naturligtvis att ena, om det nu går att ena. Det är oerhört svårt hur det ska gå till, för det har varit sådana avgrundsstora skillnader under ganska lång tid.
Och spänningen lär ju fortsätta. Jag tänkte faktiskt, jag har en lyssnarfråga, för en sak är ju att Donald Trump, han kommer ju inte ge sig än.
Absolut
riktigt
inte.
På det. Han var som
han åker ut idag när vi sitter och pratar här.
Ja,
nu,
det är måndag idag och ja. Då kommer han att åka ut och det handlar om lagliga och olagliga röster. Och medan jag letar fram den där lyssnarfrågan, ja, så kan ju du försöka förklara vad är lagliga och olagliga röster enligt honom.
Tidigt under valrörelsen, i och med att pandemin bröt ut, så bestämde många delstater att vi måste kunna poströsta i större utsträckning för folk inte ska bli sjuka och stå långa timmar i kön. Och i många delstater så tog man det på stort allvar, och det har ju varit överväldigande antal poströster. Förtidsröster och poströster, det är över 100-102 miljoner. Och det har vi inte sett tillstymmelse till tidigare. Och det gör, men då insåg, eller förstod Donald Trump tidigt, förtidsröster tycker han är okej. Okay. Alltså de som man ställer sig i kö och man får rösta några dagar i förväg, en vecka, två. Det varierar från delstat till delstat. Poströster är... båg, fusk, bedrägeri. Det sa han alltså vecka ut, vecka in, och vi i Sverige och Europa, den som vill rösta, poströsta här, det är helt naturligt, inget konstigt. I 5 delstater i USA har man gjort det ganska länge utan några som helst problem. Men han bestämde sig för att detta är valfusk. Och sen så att säga förlorade han bland annat på grund av väldigt många poströster. Och så fortsätter han den retoriken nu. Åker ut och har folk med sig som står och skriker att det är en massa olagliga röster där ute. Som inte finns, enligt expertis där borta, redovisar. Det finns inga case. Inte ens republikanska skickliga framträdande jurister säger att det finns ingenting som tyder på att han har någonting som är olagligt.
Alltså, om man undrar vad det är som ska göra att han till slut faktiskt... Ja,
det är en bra fråga, verkligen.
Man pratar om familjen, men det verkar inte...
Ja, man har talat om Melania, man har talat om att möjligen Jared Kushner, svärsonen, ska gå in och han har tydligen, de har försökt så att säga, men det
de får
där.
Jobba på det.
Det är
ganska
uppenbart.
Hårt, tror jag.
Ja, ja.
Den frågan som kom in, det är från Frasse, och det handlade om just det här med Trump och att det är de som är hans anhängare, att det finns ju väldigt mycket vapen och att det finns en orolighet för att det ska ske saker och ting ute på gatorna kring det här att Trump då inte vann. Mm. Hur ser du på det?
Det är en väldigt allvarlig fråga. Det är svårt att säga hur det kommer att sluta, vad vi vet. Det är att Donald Trump i en av debatterna inte tog avstånd från en nynazistisk grupp som kallas Proud Boys. Det är en av många sådana små milisgrupper eller speciella grupper. Han sa då bara, step back, stand by. Ta ett steg tillbaka men var beredda. Sen vet vi att ett gäng högerextremister stormade parlamentet i Michigan och krävde att det var en pandemifråga, att man skulle få göra som man ville när det gäller pandemin. Man vet också att FBI, alltså den federala polisen i USA, slog till mot ett gäng som hade ett attentats- och kidnappningsförsök mot Michigans guvernör, som stoppade, så de sitter inne nu. Men sen vet vi att Donald Trumps mannar där ute kan komma igång. Hur mycket det blir, på vilken nivå, är ju svårt att säga. Det beror delvis på, tror jag, hur president Trump kommer att agera i det här förhållandet. Om han nästintill uppmanar dem att ta till med hårdhandskarna, så är det risk för det. Men vi ska väl hoppas att det inte blir så. En del oroar sig för detta under val. Dagar och där, då var det ju ganska försiktigt, eller dessbättre inte några stora uttryck av det, men vad de närmaste dagarna här kommer att innebära och vad som kommer att ske, det är nästan omöjligt att säga i det avseendet.
Ja, det här spänningen på många olika sätt fortsätter ju ett tag framöver. Men det vi kan säga som är ju också fantastiskt är ju att då Joe Biden, men den utrikes, eller den vicepresidenten, alltså att han har valt en kvinnlig vicepresident också, svart, i Kamala Harris.
Absolut.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det är oerhört spännande. Och det är den första svarta kvinnan då med ursprung från Jamaica och Indien. Högutbildad, skarp, tuff. Som är, en del säger att om man tittar på hur hon har röstat i senaten, att hon skulle vara väldigt progressiv. I vissa frågor är ju det, men hon har också varit ganska tuff när det gäller kriminalvården. Hon har varit statsåklagare i Kalifornien som hon var tidigare. Så att hon är väl mycket mer jämfört med Bernie Sanders, Elizabeth Warren och andra senatorer i den amerikanska senaten som står så att säga mycket mer till vänster än vad hon gör. Men hon representerar de här allt större växande minoritetsgrupperna, framförallt latinamerikaner och från andra länder helt enkelt, och asiater också, som kommer att förändra demografin, håller på att förändra demografin långsamt. Som ska vi säga 20, 25, 30 år någonstans, så kommer den vita gruppen i USA inte längre vara majoritet.
Ja, det är väldigt intressant när man har läst just, och det är väldigt härligt att se hur folks reaktioner har varit också på att se henne där. Jag tänker också så här att han är ju inte purung, Joe Biden, och att och hon är ändå vicepresident, och att kanske nästa steg är till nästa val, vem vet. Men man kan inte låta bli att inte tänka tanken att hon kanske också kan bli sen den första amerikanska presidenten. Skulle det kunna vara så?
Det är en högst rimlig tanke och frågeställning. Så att gör hon där bra ifrån, beroende naturligtvis på hur stämningarna är inom partiet. För att det är ett parti som spretar rätt mycket, demokratiska partiet. Hon kan mycket väl bra om hon gör ett starkt intryck och får trovärdighet och uppfattas som en legitim och stark vicepresident, så kommer hon säkerligen vara ett huvudnamn i nästa val 2024. Det tror jag utan vidare.
Ja, spännande, och det kommer ju att fortsätta. Jag är så fantastiskt glad att du tog dig tid och kom hit, och sen får vi se hur den här nedtrappningen att gå in, liksom, att trappa av och jobba, hur det fortgår.
Ja, den här veckan blir det ingen nedtrappning. Nej. Men vi får se sen.
Men sen är det ju då, det är väl 20 januari då som
ja, just det.
Han kliver in i Vita huset. Om vi har fått ut någon annan, de har fått ut någon annan därifrån. Ja. Stort tack, Rolf.
Tack så.
Tänkte att vi skulle ta lite fika, vi har hunnit druckit upp kaffet, men det finns inte fika. Och lycka till nu vidare, och tack snälla för att du kom och berättade dina historier, det du har varit med.
Tack själv, jättekul att vara här.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.